hon är som en, i princip som en bebis, så det betyder att vi har haft i 18 år en bebis. Och det började i något skede, så började det vara lite väl tungt.
Så där lät det i mars 2016. Då stod Tusse Tallbergs dotter Laura i kö för en plats på ett boende. Men vad har hänt sedan dess? Det här är Yle Huvudstadsregionens sommarserie Backspegeln, där jag, Kristoffer Grön, tittar tillbaka på reportage jag har gjort genom åren och ställer frågan, vad har hänt sedan dess? Att ta hand om en baby eller ett litet barn kan vara krävande. Som förälder kan man ändå oftast tänka att det bara handlar om en fas och sen går livet vidare. Ens barn växer upp, blir tonåring och vuxen och självständig. Men alltid går det inte på det sättet. I mars 2016 träffade jag Laura och hennes pappa Jori, eller Tusse Tallberg som han kallas. Laura stod då i kö för en plats på Kårkullas boende. Men platserna var på kort och Kårkulla hade problem med att hitta lämpliga tomter för boenden i huvudstadsregionen. Så här lät det när jag träffade Tusse Tallberg 2016.
Hon har synskada och hon är gravt mentalt handikappad. Så hon kan säga enskilda saker som har en betydelse, men några längre meningar kan hon inte säga. Och hon behöver hjälp i att matas och byta blöja och i princip allt vad hon gör så behöver hon hjälp med. Hon är som en, i princip som en bebis, så det betyder att vi har haft i 18 år en bebis. Och det börjar i något skede, så börjar det vara lite väl tungt. Det att om hon till exempel är sjuk så kan hon inte vara på ett avlastningsboende eller i skolan. Så i januari så hade jag de facto, efter att skolornas jullov började, så började jag i princip jobba den 20 januari, för att hon var 10 dagar sjuk och det betydde att jag var med henne på dagarna. Och det börjar, sådana grejer börjar vara tunga, och sen är det fritiden så blir ju begränsad när hon kommer hem från skolan, så det är någon där fast med henne. Så att på det sättet hade vi räknat med att hon skulle ha boende 2015, sen uppsköt vi det själv till 2016. Och vi skulle få det 2017, ett nytt boende, men nu är det också försenat på grund av byggtillstånd, så att läget är lite öppet för tillfället, tyvärr.
Hur har det gått den här er jakt på att hitta en plats för henne på ett boende?
Kårkulla, som då ger tjänsterna av svenskspråkiga Helsingforsbor, så har ett projekt på gång och de har kölista på boenden, och den kölistan så beror så inte på det sättet att nästa i kön får ett boende, för det beror på vad man har för behov. Så att Laura är på listan för boende då när det blir färdigt, men det har blivit uppskjutet, det projektet, och där är ett problem att man vet inte riktigt när det boende blir färdigt.
Hur känns den här väntan eller osäkerheten också?
Osäkerheten är besvärlig, och faktum är att vi var för några veckor sedan så hade vi ett möte och om det hela, och tanken är nog att bara man har tid så titta på andra alternativ, för det kan ju finnas andra alternativ. Så att det kommer också att finnas ett behov av mera boenden, så det kommer att måste öppnas andra också. Så frågan är tidtabellerna för de boendena, om de kan få dem försnabbade, så kan det ju hända att man kan hitta något annat.
Hur kommer det att kännas den dag hon flyttar bort hemifrån?
Inte kan jag ju säga att det var ett helt lätt beslut, att nu var det att vi från 2015 gick med på att flytta först till 2016, så nu var det ju delvis frågan om att vi tyckte att vi kanske ännu inte var mogna för beslutet, men att nu kommer vi att ha kontakt med henne, och det är möjligt till och med att den kan vara relativt tät, för att vi betvivlar lite att det finns personal tillräckligt att till exempel gå ut och gå med Laura, så att vi är rädda att de facto att, av personalkostnadsskäl så kommer troligen så kan man inte erbjuda det som Laura skulle behöva. Då kan det hända att man åker till hennes boende och går ut och går med henne och sen lämnar henne där över natten så att man inte behöver matta henne, ge kvällsmat och byta blöja och lägga henne och köta om den delen, men att man ännu kan ha en viss tid med henne.
Tusse Tallberg var väldigt öppen med hur krävande livet med ett barn med specialbehov kan vara. Och jag funderar nu, hur har det gått? Har Laura fått en plats på ett boende? Och hur har det förändrat familjens liv? Det är dags för en ny träff. Laura har nu hunnit bli 22 år gammal.
Hej, hej!
Den här gången är också Lauras mamma, Anna Slunga Tallberg, med. Laura är hemma idag, men har fått en plats på ett boende.
Hon blev erbjuden en plats 2017 på våren. Strax efter påsk flyttade hon till ett så kallat flyttboende. Det var en ny boendeenhet som Kårkulla satte upp i Arabiastranden. Och den är då meningen att vara den där första boendeplatsen, en tillfällig plats innan man sen hittar den permanenta boende.
Hur var det då att släppa iväg henne till ett boende? Hur kändes det för er?
Klart att det var lite spännande i början. Det var säkert svårare, eller åtminstone lika svårt för mamma och pappa att vänja sig som för Laura att flytta till boende. Men å andra sidan så hade vi haft möjligheten att utnyttja Folkhälsans juniorhem i flera år. Så vi var ändå vana vid att hon var van vid att vara veckoslut borta hemifrån. Så det var inte så svårt. Det var inte en så stor förändring.
Hur har det sen gått då på det här boendet?
Nu har boende fungerat i det stora hela, om man tar liksom helheten så har det fungerat bra, att när personalbristen på svenska i huvudstadsregionen är troligen den besvärligaste situationen, både att språket och platsen, så gör att det är svårt att hitta personal och då är det ombytligt, och det är svårt med en typ som Laura att till exempel borsta tänderna. Om man inte är van med henne så har man svårt att få upp den där munnen och få tandborsten och röra sig där, och då blir tänderna sämre skötta. Så sådana här små problem, men om man tar liksom vad man har hört om skräckhistorien, så har vi och Laura varit det där då på det sättet liksom haft tur. Men att
hur ofta byts vårdarna där på hemmet där hon har bott?
Det kan jag nu inte säga riktigt exakt, men det där senaste sommar var det kanske lite ont, då var det ganska många vikarier som var där, och Lauras kontaktperson, som då nu på de här dryga 2 år, så är det nu fjärde personen. Det är ju kanske inte riktigt optimalt, men som helhet så tycker jag att hela personalen, de sköter sig mycket väl, de är trevliga, de är engagerade, att som helhet är vi nog mycket nöjda.
Ni sa då tidigare att hon inte formulera sig liksom i långa meningar och så här, men kan ni då veta om hon till exempel skulle vantrivas på det här boendet, eller om det skulle ha hänt henne något?
No, vi ser det andra vägen, att så länge som hon är glad och nöjd och på gott humör när man går efter henne och när hon kommer hem, så vet man ju att allt är okej. Men att om det skulle ha hänt henne någonting, hon blir tystlåten antagligen. Men inte kan vi ju veta vad som har hänt, eller om det bara är att hon har ont någonstans och därför är tystlåten, eller att det faktiskt skulle ha hänt någonting på boende. Det har vi ju ingen aning om.
Men vi kan säga på det sättet att det har funnits en tid när vi förde henne på då avlastningsvård, hette det väl, när vi hade Folkhälsans juniorhem. Och då var det nog någon gång på det sättet att det var lite så här att det var svårt att få henne ur bilen och att hon inte riktigt ville gå på det där. Och även om jag inte kan säga att det var dåligt kött, men i dagens läge skulle jag säga att när man för henne så inte är hon hemskt motvillig. Inte verkar det vara ett problem att man för henne dit, och man kan säga åt henne i förväg att vi är på väg till Parisgränden utan att det blir en motreaktion att hon inte skulle vilja. Så att nu är det på det sättet, verkar det nog vara bra.
Personalen på Lauras boende byts alltså ofta, och hon har haft 4 kontaktpersoner under 2 år. Jag ringer upp Kårkullas direktör Sofia Ulfstedt för att fråga hur hon ser på personalsituationen i huvudstadsregionen.
Det är nog en utmaning, och det är det ju inom alla sektorer. Det är ju både hemvården och barnvård och äldreomsorg, överallt så är det ju svårt just i huvudstadsregionen att få tillräckligt med behörig personal. I Österbotten och övriga Nyland och egentliga Finland så är det betydligt lättare. Och det är säkert därför att det är så dyrt att bo i huvudstadsregionen. Bara tänka på hyrorna, hur höga de är. Att det är svårt att klara sig på en närvårdarlön. Och så vi betalar lite högre lön än genomsnitt kommunalt betalar. Men det är nog ändå en utmaning hela tiden att hitta personal. Eller att jag tänker att det finns inte tillräckligt. Men att vi har nu ett samarbete med utbildningsinstanser och försöker aktivt gå in för läroavtalsutbildningar och sånt här. Och gör allt vi kan för att få det också, att det ska vara personal som talar svenska.
Den här familjen jag pratar med, så det där, deras dotter har alltså under 2 år haft 4 olika kontaktpersoner, och de säger att det är inte helt optimalt. Vad tänker
Nej,
du
det
om det här?
Nej, det är absolut inte. Det är jättetråkigt. Det är inte alls optimalt att det ska vara på det sättet. Men att om det är då så att personalombyte har varit så stort, så är det ju bara, det är någonting som vi inte dessvärre kan göra någonting åt. Överlag försöker vi hela tiden få en bättre situation med personal och resurseringen och sånt. Men man måste göra det bästa av situationen. Att på varje skift måste det finnas tillräckligt med behörig personal och så vidare bortåt för att överhuvudtaget uppfylla de här kriterierna och sånt. Så att det är mycket som har med det här att göra. Så ibland kan vi få hamna flytta också personal från enhet till enhet om det, för att det ska uppfylla det här behörighetskrav och sånt.
Vad har Kårkulla gjort för att få personalen att stanna längre och inte gå vidare till kanske nästa jobb eller något annat?
Vi har nu en hel del sån här, vi har smartumkuponger eller e-passi som det nu för tiden heter, så här rekryterings. Vi har mycket fortbildningar som gör att man hela tiden kan förkovra sig och fördjupa sig i det här ämnet. Och att jag tänker nästan att fortbildningarna är nog vår stora trumf som många uppskattar mycket, för att det är någonting som man får och har med sig, att man får på via arbete då mycket tilläggskunskap. Och nu försöker vi ju på alla sätt och vis att människor trivs, att arbetshandledningar bjuder vi om det behövs. Och genom att hela tiden utbilda också ledarna, alltså alla i ledarskapsställning ska vara up to date också inom ledarskapet, så att man kan föra en så här positiv och motiverande ledarskapsstil och så vidare.
Det sa samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt. I den gamla intervjun från 2016 var det tal om ett nytt boende i Baggböle i Helsingfors, dit Laura ska flytta, och det ska hon göra nu på hösten 2019. Det här boendet har precis blivit färdigt, men har ännu inte öppnat officiellt. Slutligen har jag ännu en fråga till föräldrarna. En fråga som hänger samman med hur hela den här berättelsen började. Och jag funderar hur jag ska formulera den så den inte känns osaklig eller okänslig, då Laura ändå står bredvid oss under intervjun.
När jag intervjuade dig då i mars 2016 så sa du att ni har haft en baby i 18 år, vilket är ganska tungt. är det en stor lättnad att Laura inte bor hemma längre?
No, lättnad och lättnad, det liksom i något skede så blev liksom var tanken att man skulle kunna återgå till det liksom livsföring som jag i princip har siktat själv på att göra så det där vi skiljer oss från vissa andra familjer med liksom specialbarn, där det finns det som har sagt att det har varit en det, liksom det har varit varje liv som för deras liv så hade varit liksom en bra sak att ha ett specialbarn. Och det kan jag inte gå med själv på det sättet. Jag kan inte säga att mitt liv har blivit förstört. Men det var många saker som jag länge måste begränsa liksom min livsföring, vad jag håller på med. Så i dagens läge seglar jag dubbelt mera än vad jag seglar när Laura bodde hemma.
Jag skulle kunna tillägga att det är ju en klar skillnad. Vi har två normala söner också, Lauras två bröder. Och Laura kommer ju aldrig att bli vuxen. Vi kommer alltid att köta hennes ärenden så länge som vi är friska och har förmåga att köta dem. Medan pojkarna som är ett par år yngre än hon redan nu klarar ju av att ta hand om sitt liv och kommer att göra det. Men vi blir aldrig av med det här barnet.
Jag heter Kristoffer Grön och det här var del 4 och den sista delen av Yle Huvudstadsregionens sommarserie Backspegeln.